Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hallå, hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Hoppas att ni alla mår bra och jag vill gärna passa på att tacka er för att ni är så himla härliga och peppande och kommer med fina kommentarer på Instagram. Fortsätt jättegärna med det. Och fortsätt gärna också tipsa om gäster som ni vill höra. Jag kan ta och avslöja att hovet har tackat för frågan, men att kronprinsessan Victoria tackat nej till att medverka. Mycket tråkigt. Men jag vet ju att det är väldigt många av er som vill höra just hennes story, och det vill ju naturligtvis jag också. Vi kanske kan starta någon form av upprop eller något. Vi kan ju ta och fundera på det, tycker jag. All right, vi går snabbt över till dagens gäst. Hon är glad, hon är rolig, hon är dansare, hon är programledare. Hon är Karin da Silva. Karin har sonen Theo som snart är 2,5 år. Och nu kommer det bli snack om slemproppar och annat mys. Med oss är också som vanligt Gudrun Abascal som är barnmorska och grundare av BB Sofia som hjälper till att förklara lite saker under tidens gång. Så let's roll, här har ni Karin da Silva.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Ja, Karin, du har Theo, 2 år och 3 månader just nu när vi sitter här. Har du alltid velat ha barn?
Ja, det har jag. Jag har alltid sett så här, en dröm som jag hade sedan jag var liten var att bli mamma.
Hur uttryckte sig den drömmen? Alltså, hur?
Jag vet inte riktigt. Jag har alltid varit väldigt barnkär. Alltid liksom, man ser så här gamla kort när jag är runt 2-årsåldern, tittar ner i alla barnvagnar och liksom skulle ta hand om dockor och var väldigt mycket barnvakt när jag var liten och så. Så väldigt, väldigt barnkär.
Mm. Och när det sen då blev dags, hur gammal var du då?
Då var jag, när Theo kom var jag 28. Mm. Sen så, året innan var jag gravid en gång till, eller man ska säga. Men då, vi fick missfall tyvärr i vecka 13 första gången.
Okay.
Ett uteblivet missfall. Så det såg man på ultraljudet att hjärtat hade stannat. Och då blev man ju så här, för man... Sånt pratar inte riktigt folk om missfall och sånt där. Utan det är såhär, vi ska skaffa barn, så puff, så blir man gravid.
Ja. Det är så dumt.
Ja,
vi måste
verkligen
prata mer om missfall.
Absolut. Så då blev det lite såhär, men shit, oj då. Det kan bli så här också, ja. Men sen så blev vi gravida ganska snabbt efter typ 3 månader.
Hade ni försökt ett tag innan då, innan du blev gravid första gången? Eller
nej,
var det...
då blev det på första.
Ja.
Så då tänkte man att det skulle gå så lätt andra gången också. Mm. Och sen när det tog, ja, nu 3 månader, ingenting. Men jag har väldigt kort cykel, så det var väl typ 4 eller 5 försök. Och då blir det så här, gud, någonting är fel. De har opererat bort något när jag skrapades. Och de har tagit bort liv. Alltså vet, man börjar ju tänka massa. Mm. Så kom man på sen. Eller så var det bara att din kropp inte riktigt var redo.
Så, började läkas lite.
Ja, men precis.
Men hur var det då att få missfall rent känslomässigt? Hur gick tankarna?
Grejen var hela den graviditeten, eller de 13 veckorna, så hade jag 2 gånger var inne på ultraljud för att jag hade småblödningar. Mådde inte illa. Men jag hade så här ömma bröst och sånt där. Men jag kände mig liksom inte jättegravid. Och i och med att jag hade haft de här småblödningarna, så hade jag i bakhuvudet att det kan vara något som är fel. Och på ett av ultraljuden som jag var efter jag hade haft en blödning, då såg man att fostret var mindre. Så då liksom flyttade de fram datumet. Och då var det så här, fast det växer nog inte riktigt som det ska. Och sen när vi skulle gå in och göra kubtestet då i vecka 13. Då hade vi ju som sagt gått in i vecka 13. Allt hade gått bra, trodde vi, dittills. Så då hade vi börjat så här, tala om för folk. Och, det, ja. Och sen det sista jag säger innan vi går in på ultraljudet är, tänk om hjärtat har slutat slå.
Oh.
Och min man säger, men slutar det väl klart att inte ha. Så går vi in, lägger oss där. Hon gör, barnmorskan gör ett hjärta med sina gelé. Och så börjar hon leta. Eftersom jag hade varit på 2 ultraljud innan, i och med blödningarna, så hade jag sett det här lilla hjärtat ticka och sånt där. Och jag såg inte det, så jag kände att det är någonting som är fel här. Och Niklas, som inte hade varit med på något av de tidigare ultraljuden, han sa, oj shit, stod så och tittade. Och barnmorskan var bara helt tyst, och då började jag gråta. Och då fattade Niklas att det är någonting som är fel liksom. Och barnmorskan sa, jag är ledsen, men jag ser inget hjärta som slår. Och då bröt ju vi ihop såklart. Men sen man blev väldigt väl bemött. Jag fick träffa en annan läkare bara några timmar senare som gjorde ett vaginalt ultraljud. Som bekräftade samma sak då, att fostret var dött. Och sen så fick jag tid för skrapning. För jag ville inte ta tabletter. Jag ville liksom inte känna att det kom ut om sig. Så jag ville bara få det överstökat. Och det man hade sett var att hjärtat hade slutat slå typ dagen innan. Så det var väldigt, väldigt tajt inpå där. Vilket var ganska skönt. För de 3 dagarna fram till skrapningen, bara den känslan att gå runt med dött foster i magen, det var fruktansvärt. Men man blev väldigt, väldigt väl bemött. Både då på av barnmorskorna där och läkarna där. Och sen även när jag skulle göra skrapningen. De var väldigt så här, stöttade och sånt. Man kommer in, blir nedsövd, 20 minuter senare så är det över. Liksom. Och så går man hem och så är allting bara... Som vanligt, inom citationstecken. För jag hade inte särskilt ont och sånt där. Lite mensvärk typ efteråt. Och sen dagen efteråt bara började jobba igen. Det var jättekonstigt.
Så inget har hänt?
Ja, men precis. Mm. Samtidigt som väldigt mycket har hänt. Och då gick jag igenom alla de här 13 veckorna liksom i huvudet. Och vad har jag gjort? Och har jag ätit någonting? Och någon vecka innan hade jag så här gått in i ett bord. Eller jag skulle lyfta ett bord och så bordet hade slått i en vägg. Så jag fick liksom bordet i magen. Och jag frågade läkaren, kan det vara på grund av det? Och de bara, ingenting är ditt fel. Du har verkligen inte gjort någonting fel överhuvudtaget. Du ska kunna typ bli sparkad i magen av en häst. Och det ska fortfarande, det ska inte påverka fostret. Så det var ju att fostret, det var inte friskt helt enkelt.
Mm.
Det var tungt, jättejobbigt. Men när jag liksom hade gått igenom allting så kände jag så här, fast det är inte mitt fel. Det är sånt här, det är livets gång eller man ska säga. Mm. Ja. Men då när man började prata om det, då var det ju var och varannan person. Liksom, gud, jag har också fått missfall.
Det är det som är så intressant. Ja. Att man tror, innan jag började med den här podden så hade jag ingen aning om att det var så vanligt. Nej. Men det är ju verkligen så. Var och varannan människa har varit med om 1 eller flera missfall. Mm, men det snackas inte om det.
Nej.
Det är så sorgligt.
Jag vet inte om det är att man så här skuldbelägger sig själv. Eller att det bara är jobbigt att prata om.
Mm.
I början när jag pratade om det, då kunde inte jag prata om det utan att gråta. Men nu så tänker jag, liksom, om inte vi hade fått missfall, då hade ju inte vi fått Theo.
Nej.
Och Theo är ju det bästa som finns. Mm. Så man får ju försöka se det på något positivt sätt där.
Det är klart att man fattar att det är jobbigt att prata om det, men det är också så att vi är så himla rädda för känslor, att visa känslor. Vad gör det om man gråter med sina vänner?
Alltså, ja, men precis.
Så. Det borde ju vara jätte, bara bra och accepterat.
Ja. Och det som jag tror att folk känner lite också är att Men om jag säger att jag har fått missfall och visar att jag är ledsen, då kanske jag gör den andra personen obekväm. Mm. Men just, man behöver inte säga någonting, det räcker med en kram. Exakt. Eller bara, fy fan vad jobbigt. Ja. Usch.
Precis, jävla orättvist.
Ja. Mm.
Men var det aldrig några tveksamheter om att ni skulle försöka direkt igen?
Nej, det vi var liksom, det var typ det första frågan. När kan vi börja försöka igen?
Mm.
Och då sa han så här, men vänta en mens, sen kan ni börja igen. Och då jävlar, då känns det. Men då var det också lite så här, för första gången, nu går jag in på mitt sexliv här, men första gången då var ju allting så då var ju allting så spännande, för att vara så här, men gud, tänk om det kanske blir en bebis och så här. Men andra gången, speciellt när det liksom inte gick första gången och andra gången, då blev det verkligen så här, men nu måste vi ligga. Nu får vi ligga här i 3 dagar liksom. Mm. Det blev lite
power through.
Ja, mm. Det blev lite så här maskinellt. Mm. Kanske inte det mest romantiska, men häftigt ändå. Mm.
Men hur kände du sen när du blev gravid? Alltså, kände du några rädslor på grund av att du hade fått...
Hela tiden.
Ja.
Jag sa så här, ja, men jag är gravid och om allt går som det ska. Mm. Det sa jag tills vi kom in på sjukhuset.
Mm.
Liksom, i vecka 40.
Mm.
För jag visste ju att det är väldigt vanligt. Det kan hända. Och i och med att jag hade fått ett uteblivet missfall. Det vill säga att jag hade ju inte märkt att jag hade fått missfall. Så varje gång jag var hos barnmorskan och liksom skulle lyssna på hjärtat och sånt där, jag var ju så nervös och det fanns inte.
Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Ja.
Och sen hade jag så här milstolpar typ vecka 25. Här, vecka 25, då kan man rädda ett barn i magen. Så hade jag liksom såna, men datum som jag hängde upp mig på.
Mm.
Men sen är det klart, jag var ju jätteglad hela graviditeten. Och den andra gången, då kände jag mig mer gravid också.
Okej. Okay.
Jag mådde illa och gick upp på nätterna och kräkte, så det var bara så här, yes. Varje spya är en bra spya, då sitter det där det sitter. För det var, jag kunde liksom fortsätta. Man har ju hört om vissa som bara kräks konstant och mår hur dåligt som helst. Så var det verkligen inte, utan det var liksom, ja, jag mådde illa, kräktes lite och sen var allting fine. Mm.
Härlig inställning.
Ja, man måste vara positiv. Ja. Jag är så här jobbigt positiv. Folk hatar mig för det, men ja. Så är jag.
Göteborgare.
Ja, precis.
Ja, men gud vad härligt.
Mm.
Men förutom att du var positiv och spydde lite ibland då, hur var du annars som gravid?
Jag tror att jag var som vanligt. Jag var hormonell, men det gör jag i vanliga fall också. Jag hade väldigt lätt i tårar, men jag var inte sån som liksom kastade porslin och sa att min man var en idiot och sånt där. Utan jag var med. En liten, eller ganska stor detalj i det här var att precis så här i vecka 38, då började de med stambyte i vår lägenhet. Så vi var tvungna att flytta in till min mamma. Ganska speciellt. Nu var min mamma bortrest ganska mycket under den här tiden, men i slutet så bodde vi ihop liksom. Men då fick jag så här, för då fick vi flytta dit allting, för det gick inte att vara i vår lägenhet. Och då flyttade vi en hund också som heter Leia, som är liksom, och jag hade redan innan dåligt samvete för att säga, men gud, nu ska... Jag tänkte säga att du ska få ett syskon, det ska jag inte säga. Oops. Nej, men nu kommer det en till familjemedlem och hur kommer hon ta det? Och tänk om man inte har samma tid för den. Så jag hade redan dåligt samvete för det där. Och så var det någon dag då vi så här precis hade flyttat. Jag sitter där, stor som en val, på mammas säng och bara, tänk om inte Leia trivs här. Och bara började storlipa. Och Niklas var så här, okej, vad ska jag säga nu? Man såg så här, vill han trippa på tårna och bara så här, jag får inte säga någonting så det blir ännu värre. Jag måste peppa men ändå ha förståelse. Så det var mycket sånt, mycket tårar för att jag blev ledsen för någonting. Och sen började jag askarva för att jag började gråta för ingenting. Och väldigt mycket så här började dalbana, men inte, jag var inte arg och sånt. Och hade inga konstiga cravings. Jo, det hade jag visst kommit på nu. Mycket citron.
Mm.
Jag kunde käka hela citroner. Jag bara, alltså det var så gott. Ja, jättekonstigt.
Och det kan du inte göra nu,
nej,
eller?
Gud, nej, det är jättesurt.
Ja.
Men jag tror att jag behövde väl C-vitamin,
ja.
Antagligen.
Ja, antagligen.
Och så var det någon vecka som jag dricker inte mjölk förutom med kaffe. Och då sa jag måste ha mjölk. Så jag bara stod och pimplade mjölk. Och Niklas var så här, vad i helvete händer här? Och då läste vi lite. Och just den veckan så bildades fostret skelett.
Mm-hmm.
Så det var väl
alltså,
att man,
gud vad det är,
ja, men
så
det är så häftigt,
häftigt.
Man borde ju verkligen lyssna på sin kropp ofta. Som just nu behöver min kropp väldigt mycket smågodis, tror jag.
Ja, ja, det är konstigt. Kommer lite så här varje dag. Jättekonstigt. Ja, men det låter ju som att du har haft en ganska skön graviditet då.
Det hade jag absolut. Mm. Sen hade jag ju foglossning ganska tidigt, från vecka 12 typ. Och sen var jag väldigt stor. Från vecka 12 så såg man att jag var gravid.
Okej,
ja. Men jag tror att det var i och med att jag hade varit gravid ganska tidigt, liksom ganska tätt inpå, så fattade väl kroppen att jag såhär, nu är hon gravid, så fick jag mage direkt. Och sen Ja, men från månad 6-7 då har folk så här, oj, dags snart. Man bara, nej, håll käften, det är 3 månader kvar. Alltså vet, varje dag fick jag, är du säker på att det bara är en? Ja, det är jag. Alltså vet, man blir så trött. Hallå, tjockis, jag är inte tjock, jag är gravid.
Lär er hur ni talar till gravida kvinnor där ute.
Precis, alltså, bara herregud. Komplimanger och säga att man är jättefin. Ja. Även om man ser ut som en strandad val. Verkligen. Som jag gjorde. Och sen så spelar jag in ett program som hette Kändishoppet. Det var vecka 37 eller någonting. Och det spelade vi in i en simhall som var 42 grader varm. Stod där. Och då svullnade jag upp som bara den. De sista programmen fick jag inte ens på mig flip-flop.
Så modigt av dig att vara med om ett sånt program.
Ja, den men gud, jag mådde ju bra för övrigt. Liksom. Sen att jag hade sån gravidhjärna så jag inte kunde lära mig manus var en annan sak. Jag är sån som lär mig manus väldigt snabbt. Liksom läser det en gång så kan jag det. Men då var det så här, jag får inte in den här meningen i huvudet. Mm. Och plus att det var så varmt där inne så man stod och så intervjuade någon och man bara, var det mitt vatten som gick eller är det svett som rinner längs mina ben? Så bara, men det är nog svett. Det var speciellt, men det gick det med. Och jag är sån, jag vill inte riktigt klaga. Så efter ett tag jag var så här, förlåt jag vill inte klaga, men går det att få en stol mellan tagningarna? De bara, men gud, det är klart du ska få en stol.
Det är väl det minsta man kan begära.
Ja, nej, men, och sen i slutet, ja, ganska mycket foglossning i slutet också. Så jag hade lite svårt att gå och sånt. Men det var liksom från dag till dag.
Mm. Men i och med att du fick foglossningen där redan veckan, där var det inte så att du hade problem att gå och så, utan, eller hur kände du?
Nej, jag kände, alltså det var så här, den låg i vissa ställningar och går ner för trapp. Men det var också från dag till dag. Ena dagen så var det så här, nej men gud, idag kan jag inte gå. Mm. Och nästa dag, man, gud vad klagar du på? Jag känner ju ingenting. Mm. Så jag försökte köra på som vanligt. Men sen i slutet var jag ju ledig, eller man ska säga. Så då cyklade jag nästan överallt för att det var mycket lättare. Och när jag skulle gå ut med hunden så var det liksom runt kvarteret. Och hon var så här, okej, om vi ska gå i den här takten då kan vi gärna skita i det. Men det var häftigt också, för eftersom jag hade sån foglossning och så svårt att gå. Då fattade hon att jag var liksom lite svagare. Mm. Och vi har en ganska stor hund, en ridgeback. Så när det kom andra hundar, speciellt stora hundar, då ställde hon sig mellan mina ben och bara stod och morra. Nähä. Jag har aldrig hört henne morra liksom. Men det, hon fattade väl så här, men nu behöver Matte lite, nu behöver jag försvara henne.
Coolt.
Ja, skitcoolt. Mm. Och sen när Theo kom ut, då var det ju ingenting. För jag var så här, vad gulligt, det kommer bli så här beskyddande mot bebisen. Ingenting.
Vad sur.
Ja, men precis, vad fan.
Men hur började du märka sen då att det var något på gång?
Det märkte jag. Vi var beräknade 4 augusti. Och då kände jag absolut ingenting. Jag var så här, okej. Och vi försökte ju få igång det. För jag var, hela graviditeten var så här, han kommer komma tidigt. Det är som alla säger. Folk var så här, du kanske inte ska ställa in det för dig. Jag bara, jo då, han kommer komma jättetidigt. Men han kom inte. Så 4 augusti då, var så här, då hade jag käkat ananas och jag hade druckit hallonbladste och allt vad, jag, liksom, vad det stod att man skulle göra. Man hade försökt ha sex och fy fan, tänkte jag säga. När man är gravid i liksom 40:e veckan och kanske sex inte är det första man tänker på. Men vi försökte. Nej, det mesta.
Verkligen inte. Jag känner igen mig i det där. Ja.
Så bara, men om du trycker på här så kanske vi kan rulla runt mig lite. Nej, men då så 4 augusti så bara, fan, ingenting hände. Jag bara, men det känns precis som vanligt. Och just i slutet var man så här, vad var det? Ja, för det var en ny känsla. Så bara, jag bara fes. Ja. Ja, och min mamma var så här, känner du något? Man bara, nej, ingenting. Jag är ledsen. Men sen så började jag känna att först gick slemproppen någon vecka innan. Så jag sa, men nu är det ju någonting på gång här i alla fall. Och det var inte att det var så här, boom, att jag kände att den gick.
Nej,
men,
ja. Hur var det då? För det är faktiskt, jag tror att du är den första programmets historia som har berättat om slemproppen.
Okay.
Så berätta gärna det här.
Ja, det är så här, förstår ni. Nej. Nej, men för jag var ju så rädd att blöda hela tiden. Så varje gång jag hade kissat så tittade jag ju på pappret så att jag inte blödde. Mm. Och då såg jag att det var, gud vad äckligt, men det var väldigt slemmigt, pappret där. Så då tänkte jag, men det här måste vara slemproppen, för det här är liksom inget så här. Så det var så jag märkte det.
Men
det var
inget som man känner, inget speciellt?
Nej,
eller liksom.
Jag gjorde inte det i alla fall. Utan det var bara att jag såg det.
Ja.
Och då i och med att jag såg det på pappret så tittade jag ner i toaletten och då var det liksom en liten härlig klump där. Mm. Och det är så äckligt. Slempropp är typ mitt värsta ord.
Ja, men jag vet, kan du titta på ett bättre ord så här?
Ja,
jag vet inte.
Vad skulle det vara?
Jungfru bäret.
Det är jättegonstigt om det är jungfru. Ja,
ja, det gör det faktiskt. Det var
försök
helt fel.
Införa det.
Så. Slampbär. Nej, jag skojar bara. Nej, men något annat än slem och propp ihop.
Ja, jag vet.
Det är bara så här.
Det låter faktiskt så här.
Värdelöst.
Och så bara,
ja.
Precis. Ja. Nej, men det var så jag märkte det. Och sen också att jag var väldigt dålig i magen. Jag märkte liksom så här, kroppen tömmer sig nu. Och det har jag också hört att det är, ja. Så jag känner så här, men nu kanske det är på gång här. Mm. Och sen har man hört också att champagne skulle sätta igång det. Då känner jag så här, men tänk om det sätter igång och jag luktar sprit inne på förlossningen. Det känns så där. Så då åt jag champagnesorbet. Och sen, ja, nu kommer jag ju låta helt galen. Men jag har lite så här svårt för ojämna siffror.
Okay.
Och varje gång jag borstar tänderna så har vi en eltandborste. Och den så här piper till eller stannar till var 30:e sekund som man ska byta liksom tandrad.
Mm.
Och då försökte jag alltid räkna så här sekunderna. Och sen så bara, där är 30. Så bara, nej, där var det, okej. Okay. Men just kvällen den 4:e. Då var jag prick på, alltså, när jag säger det här högt. Så
nej, det är ju alltid bara rimligt.
Helt normalt, japp. Nej, men då var jag så här prick på varje gång. Och då sa jag till Niklas, jag bara, imorgon händer det. Han bara, va? Imorgon kommer det sätta igång. För jag var prick på alla tänder. Han bara, okej. Okay. Men jag hade rätt.
Ja, vad coolt.
För sen vaknade jag vid 7 på morgonen och kände så här, det här är lite nya känslor. Och då gick jag upp och jag ville inte väcka Niklas för han var ledig. Så han var hemma och min mamma var hemma också eftersom vi bodde hemma hos henne och hon sov på soffan. Och då sa jag till mamma sen när jag kom upp att jag tror inte att vi är här när du kommer hem. Och då var så, oj då, hur känns det? Jag bara, jo men det, jag bara, det känns helt okej, men jag har liksom så här lite molande verk. Och i och med, jag hade inte haft några förvärkar eller någonting överhuvudtaget så jag kände liksom så här, men this is it, nu händer det.
Mm.
Och sen när Niklas vaknar så bara, men det, jag tror att jag satte igång och då blir han så lite, okej, lite småstressad. Jag bara, men det kan ta flera timmar så ta det lugnt. Och oj vad rätt jag hade. Vad många timmar det tog. Yeah. Ja.
Nej, men, bara fråga, hur många dagar har det gått över då?
En bara. En så detta var 5 okay. augusti.
Oh, wow. All right.
Så det var helt okej. Okay.
Mm.
Men jag kan också tillägga att detta är som sagt augusti 2013. Det var inte en dag, det var under 30 grader.
Ja, just det.
Det var så varmt, så det var liksom...
Åh, jobbigt när man är stor. Och...
Ja, och det är fy. Jag låg ju bara på mammas soffa liksom och käkade ananas och drack te. Och sen när solen hade gått ner, då var Niklas så här, ska jag gå ut och valla dig lite? Och man bara, ah, men det kan vi göra. Så han liksom tryckte på mig typ, så jag kom någonstans och jag behövde lite frisk luft. Mm. Så jag var väldigt klar med att vara gravid och var sjukt peppig för förlossningen. För jag är inte sån som är rädd för smärta och jag är ganska hög smärttröskel. Jag visste att det här kommer göra jävligt ont, men fan vad coolt det ska bli.
Hade du förberett dig på något annat sätt?
Vi hade gått profylaxkurs. För jag gillar liksom att vara förberedd och veta vad som händer. Samtidigt som vi hade inte ställt in oss på någonting. För en förlossning, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Så jag var liksom förberedd på allt. Jag hade läst på om kejsarsnitt och läst på liksom vanliga förlossningar. Och om barnet ligger snett och bla bla bla. Och gått med vanliga föräldrakurserna. Så jag kände mig, liksom, kände mig lugn. Och mer att det var att jag var laddad. Och sen så verkarna fortsatte ju och det blev liksom starkare och starkare verkar, men de var så jäkla oregelbundna.
Mm.
Och vi ringde in till BB Stockholm där vi helst ville föda och de var så här, nej men var hemma och ta det lugnt. Jag sa, men finns det plats? Ja, som det ser ut nu finns det plats. Det kändes som att alla skulle föda precis samtidigt och att inte folk hade ju fått åka typ till Eskilstuna och föda barn. Jag var så här, men det orkar jag inte göra. Mm. Så det gick vi hemma och ibland var det 2 minuter mellan verkarna och ibland var det 3 timmar. Och så vi bara så här, vi får väl vänta liksom. Jag kände att jag har läget under kontroll. Och det var någon gång jag pratade med min bror där under tiden och nu har han 2 barn, då hade han 1 barn. Och han var så här, men på en skala från 1 till 10, hur stark är verkarna nu? Jag bara, men typ 7-8. Han bara, om du tänker på den smärtan nu, det kommer vara en 2 sen. Jag bara, vad fan. Han bara,
tack för peppen.
Tyvärr, ja, precis. Han bara, men bara, lika bra ställa in det, det blir bara värre hela tiden. Jag bara, okej, men då ställer jag in mig på det då. Nej, och det, liksom, det blev aldrig regelbundet. Och min mamma försökte hålla sig borta från lägenheten. För hon var så här, men det här är liksom eran grej. Ni får klara det här. Och jag duschade och jag tog Alvedon. Men jag hade liksom fortfarande läget under kontroll. Och åt och sov och ja, allt vad man kunde göra. Och sen till slut vid 12-tiden på natten kom min mamma hem. För då kunde inte hon vara hos sin kompis längre. Så hon var så här, men jag går och lägger mig på soffan. Vi bara, ja, men absolut. Och mamma var så här, men ni ska inte åka in ändå. Liksom ändå hållit på ganska länge. Jag bara, nej, men det är lugnt liksom. Och jag försökte, för i och med att jag är gammal dansare så gillar jag att röra på mig. Och då känner jag att jag har kontroll på läget. Så jag gick runt och dansade, kommer jag ihåg, och hängde i dörrposten. Och, du vet, ja. Och Niklas var med mig i varje verk. Och liksom peppa och sånt. Och sen när klockan blev typ runt 1, då var jag så här, fast nu kan jag, när jag pratade med förlossningen i telefonen, så här, men nu kan jag inte prata längre genom verkarna, så nu är det nog dags att åka in. Och det fanns plats och så. Och då packade liksom Niklas väskan och vi hade ju alltså den här jävla BB-väskan, det var ju som om vi skulle vara borta typ tågluffa i 7 månader någonstans. Vi hade ju med oss allt. Nej, men då när Niklas gick ner med väskan där vid ett-tiden, då bad jag mamma hålla så här verkappen. Och då, detta har hon berättat i efterhand, då såg hon att det var så här, nej men det är 1 minut och 50 sekunder mellan verkarna. Så hon var ju mentalt förberedd på att förlösa mig i hallen. Ja. Hon bara, nu händer det liksom. Ja. Så hon var ju superstressad. Samtidigt som hon var så här, jag kan ju inte lägga mig i och bara, nu måste ni liksom åka in. För hon var så här, men de har väl koll på läget, hoppas jag. Tills hon såg den jävla verkappen och bara, nu måste, alltså seriöst, nu åker ni. Mm. Och så stod hon där i fönstret och vinkade. Och vi var så här, gud coolt, nu ska vi få en bebis snart. Och åkte in. Och de höll på att bygga om på den här vägen från mammas lägenhet ut till motorvägen. Så det var så jävla skumpigt. Och jag satt där i baksätet, för då hade vi monterat liksom bilstolen, babyskyddet i framsätet. Och det gjorde så jävla ont när det var så skumpas mycket. Man bara, fy fan! Och Niklas var ju supernervös och väldigt laddad. Och så parkerar bilen och går in där på BB. Och tog massa verkar på vägen och någon barnmorska mötte oss. Och så tog jag liksom några verkar på vägen och så tog hon bara, jättebra, det här är hur bra som helst. Och bara, okej. Och så kom vi in där och gjorde oss hemmastadda i rummet. Jag blev undersökt och de var så här, oj, du är öppen 7 centimeter. Nämen, hoppla. Jag kommer ihåg att jag gav Niklas high five. Nu efter man bara, en high five, fy fan vad töntigt. Men, nej, ja, men det var min reaktion på det i alla fall. Fick testa lustgas. Och började asgarva, för det var ju superkul. Det kändes som hela ansiktet bara drog ihop sig. Och så var jag så här, men uppe 7 centimeter, ni kommer att bäva sådana timmar. Och vi bara, åh fan vad coolt. Mm. Och så badade jag lite och sådär.
Kände du fortfarande då att du hade hyfsat kontroll på verkarna?
Ja, det kände jag. För jag var, innan hade jag skrivit så här i förlossningsbrevet att jag vill ha all bedövning som finns. Jag har ingen prestige där överhuvudtaget. Varför har mer ont än vad man behöver? Mm. Sen som jag kände att nej, men jag har läget under kontroll. Jag behöver liksom inget, jag klarar mig med lustgas. Mm. Men sen så gick tiden och han ville inte sjunka ner. Han låg alldeles för högt upp. Och det gjorde han, även jag var öppen 10 centimeter och ingenting hände liksom. Och de tog hål på hinnan så vattnet gick. Alltså jag var så vattenfylld, jag hade så mycket vatten. När man satt på den här, när man satt ju på någon typ handduk eller någonting. De var tvungna att byta den hela tiden för jag bara låg och plaska i mitt eget vatten. Jag kommer ihåg att jag sa till Niklas, jag bara, alltså jag är ledsen, kan du någonsin se mig på ett vanligt sätt igen? Han bara, du håller på att föda vårt barn. Alltså du, det här är fantastiskt. Jag kommer ihåg, då kände jag mig inte som den sexigaste kvinnan på jorden liksom. Och nu är allting lite blurrigt här kan jag säga. Jag kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning allting hände. Jag fick ju liksom, man satt och man låg och man stod. Och jag satt på den här pallen någon gång. Finska pallen heter det, va? Och Niklas var bakom och då var jag som sagt öppen 10 centimeter. Och bara försökte ta verkarna där och jag blev undersökt och sånt där. Och då helt plötsligt bara började jag blöda jättemycket. Och då hade de även satt en sån här grej på Theos huvud så man kunde mäta hans adrenalinnivå. Är det man mäter då, va? Och även så här hörde hans hjärtljud. Och då blev det så här, du måste upp i sängen, du måste upp. Mm. Jag var så här, vad är det som händer? Och jag var lite blurrig liksom och de fick typ lyfta upp mig på den här sängen. Och allting, då lugnade allting ner sig och sånt där igen. Men sen så låg han fortfarande för högt upp. Och då var väl klockan runt 7 på morgonen tror jag. Så då hade vi ändå hållit på ganska länge. Över 24 timmar från när det hade satt igång. Och då var han så här, han ligger för högt upp. Och jag var hela tiden, jag bara, mår han bra? Bara, han mår jättebra där inne. Jag bara, men då orkar jag köra på lite till.
För även fast du var öppen 10 cm så hade du fortfarande verkar... fortsatt liksom.
Ja gud ja, och liksom det hade inte gått över till krystvärkar och sånt där, utan det var bara värkar hela tiden. Okay. Och så då var det så här, men vi vill ge dig lite epidural så du får vila lite. Mm. Och jag bara så här, helt okej. Okay. Mm. Och jag kommer ihåg till den här narkosläkaren, han var så jävla snygg. anledningen till att jag tyckte var väl antagligen för att han kom som en skänk för ovan och gjorde att jag inte hade ont mer.
Och att du hade lustgas. Bara, woo!
Precis, och jag kommer ihåg, jag bara, gud vad snygg han var. Niklas bara, kanon. Och just när jag så här, nu ska du ligga still när jag lägger, när jag, här, du får inte röra dig i verkarna. Man bara, men det är jättelätt.
Mm, helt stört och möjligt.
Ja, och det var någon gång också som någon barnmorska så här, höll typ en arm uppe i mig samtidigt som jag hade en verk. Det var det värsta av allt. Mm. För hon skulle väl känna hur liksom starka verkarna var. Och då så jag bara, ta bort. Jag skrek så försökte sparka bort henne. För det kommer jag ihåg att det hade min brors fru också. För det sa hon bara, det värsta var när de liksom kände inuti när de hade. Så det hade jag i bakhuvudet. Ja. Och just när de säger, men vi måste känna, jag bara helvete vad det här som Helene sa gjorde så jävla ont. Och det var typ det värsta av allt. Men sen fick jag då den här epiduralen. Och det var ju som en skänk från ovan. För då kunde jag titta på tv-serier och Niklas passade på att sova. Mm. Jag tittade på Shaws of Sunset, kommer jag ihåg. Det är typ som The Real Housewives of Beverly Hills, fast bara med massa persiska människor. Som är väldigt så här, drama, de slåss och det är fantastiskt roligt. Och då var 20 minut så var det någon som kom in och liksom, men nu ska du lägga dig i den här ställningen. Och så, här, så att han skulle komma ner bättre då. Mm. Men sen ingenting hände, han låg fortfarande för högt upp. Och jag kände liksom trycket neråt hela tiden. Men jag hade inte ont på det sättet med verkarna. Så det var liksom helt acceptabelt. Och någon gång stod jag en sån här gå... Vad heter det? När man står liksom hänger över med armarna.
En gångstol eller något
sånt. Ja, precis. Mm. Och då stod jag så här på ena benet. Skulle jag så här bara skjuta över vikten till andra. För då stod Niklas och någon barnmorska och pratade med oss. Och då hade jag så tappat känseln i vänsterbenet. Så jag bara faller ihop på golvet. Och Niklas så fångar upp dem och bara, vad fan gör du? Jag bara, ha ha ha, jag har ju känsel i det benet. Typ tyckte det var askul. De bara, kanonkul. Och det är ju en sak med mig också. Att när jag blir så här, när jag märker att folk blir lite stressade. Då börjar jag skämta hela tiden. För sen skulle jag, det kom in. Gud, nu pratar jag jätteosammanhängande här, förlåt.
Det är helt okej.
Ja, vad bra. För som sagt, allt är lite blurrigt.
Ja, men det blir ju det. Det är ju en sån grej som bara är... Det bara händer saker och man tappar ju koncepten.
Ja, men precis. Och man kommer inte, man har inget tidsbegrepp överhuvudtaget. Men då så var det en läkare som kom in och bara, vi vill att du ska testa och krysta. Och typ fake-krysta för att se om man kommer längre ner. Jag bara, okej. Okay. Du ska tänka att du skjuter ut en tampong. Jag bara, det är lugnt. Jag har jobbat i Thailand med pingpongshow. Ha, ha, ha. Helt tyst. Niklas bara, kanske inte läge att skämta just nu. Jag bara, nej, okej. Och då började epiduralen sluta verka också. Så då hade jag så här, då kände jag allt och ingenting. Mm. Och just att det känns som att man ska bajsa ut en pilatesboll. För man hade ju ingen aning. Jag tänkte så här, men det gör väl ont i shishit, alltså i slidan liksom. Mm. Men jag hade bara ont där bak. I rumpan och i ryggen. Så det var så här konstig smärta. Men då fick jag så här sittligga i den här stolen. Och en av barnmorskorna hade ett lakan runt sig som jag höll i och fick dra. Liksom. Eftersom jag inte hade några krystvärkar så fick jag så här... Mm. Ja, men du får trycka när det kommer en värk. Jag bara, okej. Okay. Och då fick jag väldigt mycket beröm för jag var så stark i bäckenbotten.
Härligt, tacka, bra, Karin.
Ja. Och det har väl fått med all dans och sång och sånt där. Men, och då krystade jag på där. Och då märkte man att varje gång jag krystade... liksom tryckte, då kom hans huvud längre och längre ner.
Okay.
Och sen med en gång jag slutade så åkte han tillbaka. Och där höll jag på. Jag trodde att jag höll på i kanske 20 minuter. När jag läste journalen sen, jag höll på i 2,5 timmar.
Va?
Och jag höll på att krysta.
Åh, gud.
Ja, och ingenting hände. Och de pratade om att de skulle ta sugklocka. I och med att jag var så stor så trodde de att han skulle ligga runt 4,5 kilo ungefär. Och att han låg så pass högt upp att de vågade inte göra det. För då är det ganska stor risk att han, så här, nyckelbenen och sånt går av på dem. Så då efter mycket om, men de var så här, men krysta, vi kör liksom, vi kör en halvtimme till. Ja, okej. Okay, och så här,
du kände att du hade ork liksom ändå?
Ja, typ. Och det som var jobbigt också var att eftersom man låg så högt upp så låg jag liksom och tryckte upp mina lungor så jag kunde inte andas. Så jag kom ihåg att jag låg liksom och tryckte med händerna ner mot honom för att jag skulle kunna andas. Och så trodde jag väl att det skulle hjälpa att trycka ut honom också, vilket det verkligen inte gjorde. Men då efter några timmar där, så de bara, vi har bestämt oss för att vi måste snitta dig. Och först var det så här, fan vad jag är värdelös, jag klarar inte det här liksom. För då började de tänka att han ligger för högt upp, men också att han skulle kanske kunna ligga fel och att det är därför han inte kom ner. Så då rullades jag iväg på operation och de verkarna var det värsta, för då hade all epidural slutat verka. Just att jag visste att de här verkarna, de är inte till för någonting.
Nej,
det är bara liksom, nu har jag bara ont. För annars tänkte jag, varje verk är en verk närmare bebisen. Varje verk hade det som ett mantra liksom. Men då var det så här, de här verkarna, de var bara totalt värdelösa. De bara gjorde så jävla ont. Så då rullades jag upp på operation. Och det var ju typ 100 pers i det här rummet. Eller 12 tror jag de var. Alla så här presenterade sig när man låg där. Och det var skitläskigt. Man låg så här, vid en barnmorska som satt vid våra huvuden. Och så sa hon att men först kommer de lägga ett snitt. Och sen så kommer de suga upp fostervatten. Så då kommer ni höra ett surplande ljud. Och sen kommer ni höra er bebis. Jag sa okej, coolt. Och jag kommer Niklas satt och klappa mig på kinden hela tiden. Så här.
Kändes det skönt då? Någonting, liksom att du visste att nu är det snart färdigt? Eller
absolut.
Hur kände du då?
Samt som jävligt läskigt också. De skulle liksom skära upp hela ens kropp. Och det frågar jag också när jag låg där. Jag bara, hur många lager är det ni skär igenom egentligen? De bara, vill du verkligen veta det? Jag bara, ja. De bara, det är 9 lager.
9 okay. lager?
Ja, så de sen syr ihop lager för lager.
Ja.
Eller om det var 7 eller 9. Ja, många i alla fall.
Mm.
Men då så ligger man där. Och det var 2 stycken läkare som stod liksom på varsin sida av magen. Och så de bara, nu lägger vi snittet, slår snittet. Så hör man det surplande ljudet. Och så var det bara tyst. Och så en av dem sa, kan någon ringa på barnläkaren?
Nej.
Och både jag och Niklas, vi bara, vad fan är det som händer? Vad händer liksom? Och sen hörde man det här barnskriket. Och det var ju liksom
ja,
men det bästa ljudet som någonsin. Och då brast det för Niklas. Han bara, åh! Och då började jag också storlipa såklart. Och då var det att han hade inte kommit någonstans typ. Han hade fastnat vid spinetaggarna.
Vad innebär det? Spinet?
Det är ganska högt upp.
Okay.
Och då såg man också att han låg i, nu kommer jag inte ihåg om det är ansiktsbjudning eller vidöppet läge. Det vill säga att han ligger med huvudet neråt.
Mm.
Men ansiktet, han tittar uppåt istället för att titta neråt liksom.
Mm.
Och då kunde inte han rotera ner i förlossningskanalen.
Mm.
Och det, när jag krystade, då gick det liksom. Då, som jag var så pass stark, så då kom han ner, men sen så åkte han tillbaka direkt. Och det var för att han hade fastnat så högt upp. Så de sa det att, och det var därför de var tvungna att ringa på läkare också, för att de såg att han liksom hade kilats fast där.
Mm.
Och de var ju tvungna, en av läkarna var nära på att ramla över skynket, för de liksom fick slita upp honom typ.
Men jäklar.
Och det är också helt sjukt, för man känner ju ingenting, man bara ligger där liksom, och bara ser hur de drar i honom, man ligger och vippar liksom. Och då sa de sen i efterhand, de bara, hur länge du än hade försökt så hade det inte gått. Han satt där han satt.
Mm.
Vilket var ganska, nu är det ju absolut inget misslyckande överhuvudtaget när det blir kejsarsnitt. Men just att man kände att så här, nej men vad skönt, det var inte jag liksom.
Mm.
Men det var ju helt fantastiskt att bara se honom. Och han var jätteslämmig och blodig. Men det var liksom det vackraste man någonsin sett. Det är så coolt med förlossningen, för det är verkligen det häftiga som finns.
Mm. Härligt med känslor.
Ja.
Det här härliga ordet slämproppen, berätta om den.
Slämproppen. Ja, den har väl alla kvinnor funderat över historiskt sedan lång tid tillbaka. Slämpropp har vi alla kvinnor, oavsett om vi väntar barn eller inte. Men då har man även under sin menscykel, det kan vara intressant att veta. Utan ja, det är ju det som gör att man, det sitter en slämpropp i livmoderhalsen som gör att spermien inte kan tränga igenom. Och så löses den upp vid ägglossning så att spermien då kan tränga in. Så det tycker jag, det är väldigt intressant. Och redan i graviditet vecka 4, alltså 4 veckor när man väntar barn, så börjar den produceras mer. Det finns ju körtlar då som producerar det här slemmet. Och sen så byts ju det här slemmet ut, får vi verkligen hoppas, annars skulle det lukta väldigt illa. Men det byts ju ut, men det blir mer och mer i livmoderhalsen så att det sitter som en propp där. Man kan väl inte, vi säger så här att det är en form av barriär för bakterierna att inte kunna tränga upp i livmodern. Så att det har något form av infektionsskydd. Det är vad vi tror idag i alla fall. Men den kommer, det går, den kan lossna och sen så bildas det ju nytt igen och så vidare. Och det är klart att längre fram under graviditeten när livmoderhalsen börjar tunna ut sig och det börjar öppnas lite igen, så är det ju lättare att den lossnar.
Mm.
Och det är därför som kvinnor, att det här kan komma och gå. Så att man inte säger att nu gick min slämpropp och så föder man barn. Vi pratar idag om det som det är en propp och den sitter där hela tiden och plopps ramlar ut och så blir en bebis så småningom. Riktigt så fungerar det ju inte då.
Den här grejen som man fäster på bebisens huvud, ni har säkert ett bättre ord för det. Kan du berätta lite om det där?
Det är ju en elektrod som man fäster mot barnets huvud. Skalp står ju för huvud och elektrod, det är den här lilla elektrometallbit som man precis fäster i huden på barnet. För att på så sätt registrera barnets hjärtfrekvens under förlossningsarbetet av och till.
Spinertaggar, uttalar jag ens det rätt? Och vad är det för något?
Spinertaggarna heter de. Och det är ju, vad ska jag säga, hela förlossningskanalen så kan du dela in i bäckeningången, spineknölarna och bäckenbotten. Barnet börjar sin resa i bäckeningången och sen passerar med huvudet ner mot spineknölarna. Och då kan du säga att barnet passerar halvvägs i förlossningskanalen för sen mot spineknölarna ner mot bäckenbotten. Då är det dags att krysta. När jag undersöker och känner i slidan på kvinnan så kan jag med min fingertopp åt ena sidan så kan jag känna den här som en liten knöl som pekar ut på varje sida. Så på det, och så kan jag relatera den var står barnets huvud. Så på det viset gör jag då en bedömning om hur långt har barnets huvud kommit i förlossningskanalen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, men så Niklas gick iväg och liksom tvättade honom och höll på. Och då var det så fantastiskt, för vi hade med oss vår kamera och då var det en av barnmorskorna som tog kameran och liksom fotograferade allting. Vi märkte ju inte det här, liksom. Vi var i våran bubbla. Så vi har så här jättefina kort på en slämmig bebis och en gråtande man. Men just de här känslorna liksom, har hon fångat på kort. Och det hade jag sagt innan också när jag hörde att det skulle bli snitt, att om det går vill jag gärna att ni lägger honom på mitt bröst, för jag vill gärna ha den känslan. Mm. Liksom. Så då gjorde de det och han började amma direkt. Han låg liksom och snutta på mitt bröst när de sydde ihop mig. Och sen åkte jag upp på uppvak och låg där. Och jag var ju liksom, ja, man är ju halvt förlamad. Mm. Och då låg man där och då ligger man ju massa så här folk bredvid varandra på uppvak. Det är bara så här små skinken, så då hörde man allting runt omkring. Vilket var också så här konstigt. Man bara, gud, det är massa bebisar överallt och massa så här kvinnor som har blivit uppskurna och det är jättekonstigt allting. Ja. Och sen så då fick man åka ner när jag började få tillbaka känslan och kunde röra tårna och sånt där. Åka ner på vårt rum där på BB Stockholm. Och sen började jag få väldigt, väldigt ont. När epiduralen började släppa och så jag fick morfin som skulle dämpa smärtan. Och jag fattade att det gör ju ont. De har skurit upp hela min mage. Men det gjorde väldigt, väldigt, väldigt ont. Mm. Och jag kunde liksom inte röra mig överhuvudtaget. Jag var så här, förlåt att jag klagar, men jag tror inte att det ska kännas så här. Så då, och då var det ju, men då började det bli natt, kvällnatt. Han föddes 14, gud vad jobbigt att jag inte kommer ihåg det. Jo, men 14:50 var det. Så framåt kvällen liksom, så då jag fick Alvedon och det jag försökte amma och allt sånt där, men bara, jag är ledsen, det gör så jävla ont. Så då fick jag åka ner på röntgen, för de trodde att jag hade fått en inre blödning. Mm. Och det visade sig vara ingenting, och jag åkte tillbaka, och det var nästan jobbigare än hela förlossningen liksom i sig, för jag kunde inte göra någonting, utan Niklas var tvungen att göra allt. Jag var så här, men om du ger mig honom, och du försökte amma, och det gör liksom, mjölken hade inte börjat rinna till, så han var ganska ledsen, Niklas, eller Theo, inte Niklas. Och jag kunde inte röra mig, jag bara låg där liksom, hade jävligt ont. Och när de hade gett mig 4 gånger så stor dos av det här morfinet och jag fortfarande hade så jävla ont, så sa de så här, kan vara så att du kanske är immun mot den här typen av morfin. Jag bara, ja, det verkar som det. Mm. Och då fick jag en annan typ. Och då försvann all smärta. Jaha. Så jag hade ju varit obedövad, wow, i typ 12 timmar. Och då är det inte så konstigt, gud, att man har ont.
Verkligen.
Och då var det så här, men gud, är det så här det ska kännas? Då så här, jag flög upp i sängen. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag stapplade upp i sängen och så här, kunde kissa. Och kunde, för det är just det också att man under den här tiden, det hade så ont att vara så här. Men det kan vara att, för de flyttar ju runt tarmarna och allting där liksom, när man under snittet. Så de bara, det kan vara att, när du får luft i tarmarna, att de liksom hamnar på något annat sätt. Så då kan man få väldigt ont. Så då de bara så här, vi ska sätta in en pysventil i din rumpa. Jag bara, jajamensan, där har ingen varit här.
Återigen ett ord som bara...
Ja, precis. Det var så här som man sätter på små bebisar med kolik liksom. Mm. Så sån låg, hade jag i min rumpa. Ja. Och det är också det här med integritet när man föder barn. Det är ju bara att släppa allt. Man har ju liksom händer i rumpa och slida och allt. Alltså, det är ju, man bara, men varsågod, där har ingen varit liksom. Man bara, min värdighet just nu är liksom... non-existent. Ja, men så det var ju verkligen så här. Ja, och någon kommer in och skulle hjälpa mig och bara, är det okej om jag handmjölkar ditt bröst lite? Man bara, varsågod! Så stod Ulla där och knåda mitt bröst. Jag bara, det här är så kanon.
Ja, men det blir lite så här, har man släppt på allt så är det bara... Alltså,
ja, men det är ju bara så här skitsamma.
Man orkar
liksom
inte bry sig sen.
Nej. Man kan ju bara, ja. Så man brukar ju säga att andra eller tredje dygnet, då har man så här baby blues, då kommer alla känslor på... en och samma gång. Men då kommer allt, sköljer allt över en. Och det gjorde det. Då hade jag inte så ont längre. Så jag kunde liksom gå. Men min mjölk hade inte kommit igång. Så Theo var väldigt ledsen. Han var skithungrig. Så han grät väldigt mycket. Så var det en av barnmorskorna som bara sa, men han vill suga väldigt mycket, för han låg liksom och så här snutta på mig hela tiden. Och då var han så här, men testa att stoppa in fingret i munnen så han bara får snutta. Och då gjorde Niklas det, och då blev han supernöjd. Så då satt Niklas där med sitt finger, och med en gång han tog ut det så började han gråta igen. Vilket också förde med sig att när jag höll i Theo så började han storlipa. Och då sa jag bara, han tycker inte om mig. Så då satt jag och grät på grund av det. Och just att mjölken inte hade kommit igång, och då var barnmorskan så här, men du måste handmjölka. Så jag satt med en sån här flårkopp och försökte handmjölka bröstet. Det kom bara ut så här lite gula droppar av råmjölk som jag så här, drog av på kanten, och man såg hur den långsamt åkte ner. Och då låg Niklas och Theo och sov, och jag satt där och försökte handmjölka, och det liksom hände ingenting. Sen efter någon timme så vaknade Niklas, eller några timmar, och bara ser så här att botten på den här flårkoppen är liksom, ja, det är bara pytte. Han bara, har du inte fått ut mer? Det är ju typ det värsta han någonsin har sagt. Men jag bara, allt test! Så, ja. Men allt var, förutom just att jag inte fick igång min mjölkproduktion, så han liksom ammade på ändå. Man märkte att det började hända lite grejer nu. Sen fick vi åka hem. Och sen dag 3 på 3 dagars kontroll, då märkte man att han hade gått ner för mycket. Så då fick han ersättning. Och jag fick liksom, jag hade inte tillräckligt mjölk till honom. Så han fick både amma och ersättning.
Så ni gjorde en kombination.
Ja, liksom. Precis.
Det är också rätt vanligt, känns det som. Jag tycker jag har jättemånga vänner som... där det liksom, där har inte funkat helt enkelt. Och det är också något sånt där som jag tycker man pratar lite för lite om.
Ja, men det
man
är
bara
så här...
förväntar sig att det ska funka på
det. Ja, men precis. Mm. Och det hade jag faktiskt... För vi har en kompis som hade jätteproblem med amning. Och just hon bara, det här är ingen som pratar om liksom. Och då hade hon ju pratat med mig om det. Så jag var ju fullt medveten om att det kan... var svårt, att det gör jävligt ont. För det är ju inte jättemysigt att sitta och... Jag tycker det gjorde skitont i början.
Ja, i början gör det absolut svinont.
Och just att Theo, han bara låg och sög hela tiden. Alltså konstant. Och då sa barnmorskan, hon bara, nej, han får inte ligga och snutta för mycket, för han förbränner mer än vad han får i sig. För det är ju jobbigt för dem att ligga och suga också. Så var det så här, du får amma en kvart på varje bröst och sen flaska. Jag hade ju timer liksom. Så här, var tredje timme nu så. Och han sov så mycket i början, så vi fick ju väcka honom var tredje timme för att han skulle äta. Men det här med ersättning, det tyckte jag var toppen. För det första, det att Niklas kunde göra det. Jag kunde, om jag skulle göra det. Jag kommer ihåg, jag var på Kristallen, tv-priset, när han var 3 veckor gammal. Nu i efterhand, jag bara, hur kunde jag vara det? Men, ja. Men då kunde jag ju vara borta mer än 3 timmar liksom. Man hamnar i bilkö. Ja. Perfekt, ge honom flaskan. Alltså så det har vi sagt, när vi får fler barn så kommer jag bli lynchad för det här. Men då kommer vi nog köra med lite ersättning då också. Det tyckte jag var jättebehändigt. Ja, där har du det i korta drag.
Hur var det att komma hem då överlag? Hur kändes det att vara mamma plötsligt?
Jag tror att vi befann oss i någon typ av, jag vet inte. Det första vi gjorde när vi kom hem var liksom, nu ska vi gå på promenad. Så då gick vi på promenad och typ besökte några kompisar som precis hade flyttat. Kom upp där med liksom, hej, vi har fått barn. Vi kom hem från BB för 2 timmar sedan. De bara, okej. Och sen gick till vår gamla lägenhet och skulle kolla hur det blev med den. Och vi mötte några kompisar på Restaurangsgatan och de bjöd på champagne. Och man så här, tog en mun champagne och man bara, oj då. Så här. Så vi levde i någon typ av, jag vet inte, bubbla, det gör man ju. Men man har hört folk som så här, nej men den första månaden vi var bara hemma och levde. Var liksom, vi ville visa upp det här gossebarnet för hela världen. Och jag mådde bra och Theo mådde bra. Och han var, nej men han var liksom, grät när han var hungrig. Och det var ju också så här, om man började gny, man fick total panik och bara sprang hem liksom. Nu så man bara, men gud, ta det lugnt. Han dör ju inte av att han gråter i 5 minuter. Men ja, allting var faktiskt väldigt, väldigt bra. Och min, ja, vi bodde ju med min mamma nu.
Just det, hur var det så mormor då när ni kom hem där?
Jo, men hon var ju så glad. Så de hade även varit, både min mamma och Niklas föräldrar hade varit, för de kom upp för att hämta hunden och ta med till Falköping, där de kommer ifrån. Så de var uppe när Theo var 24 timmar gammal. Så då kom de till sjukhuset och hälsade på. Vilket också var väldigt häftigt. Men då funderade jag på om min mamma hade flyttat hem till våran lägenhet då. Efter ett tag flyttade hon hem till våran lägenhet och bodde i vårt byggdamm. För då gick det liksom att vara i lägenheten. Men just i början så var... men Theo var liksom, hon sa det, hon bara, ni vet inte hur det är att vara småbarnsföräldrar. För han är så snäll. Sagt, han grät när han var hungrig. Men that's it. Sen var bara han nöjd. Det får man väl igen på nästa unge om det blir någon till. Då får vi väl ungen från helvetet. Men så han har fortfarande, är väldigt, väldigt snäll. Lugn och god.
Gött.
Ja.
Men ni vill att det ska bli syskon någon gång?
Ja, det har vi väl sagt. Och det har liksom inte varit en självklarhet. Och det är nu i Theo sagt lite över 2 och alla. Men många är så här, är det inte dags att skaffa ett syskon snart då?
Ja gud, det får man ganska ofta den kommentaren.
Ja, och då blir jag så här, för det första, ni vet inte, vi kanske har försökt hur länge som helst. Eller vi kanske inte vill ha fler barn. Vi kanske är gravida men vill inte säga någonting. Vi kanske har haft 17 missfall. Alltså jag tycker det är sån fruktansvärd fråga. Man ställer inte en sån fråga. Man kan fråga, vill ni ha fler barn? Men man säger inte, är det inte dags för ett syskon snart liksom? Men vi har varit lite sådär osäkra i och med att T har varit så grym och så lätt. Och vi är ju fullt medvetna om att det kommer inte bli lika bra andra gången. Och just att vi har ett friskt barn som är helt fantastiskt. Vill man liksom våga? Ja men precis. Men nu börjar man väl bli lite bebissugen igen, måste jag säga. Men vi har alltid varit så här, hela tiden har vi varit, nej, vi vill inte köra på direkt, för det är ju väldigt många som gör det nu. De har liksom 2 barn under 2 år, båda 2.
Men det har börjat väl också på att vi är så många som väntar så himla länge.
Precis, man kanske inte har tid att tid att vänta. Men jag har ju precis fyllt 30 skulle jag säga. Jag fyller fan 31 nästa vecka. Så jag har ju inget att göra för mig.
Sjukt kort år.
Ja, verkligen. Herregud. Okej, jag får upp måndag. Ja. Nej, men så jag är ju 30. Väldigt viktigt. 30 fortfarande. Så vi har väl inte liksom den stressen så.
Nej,
men vi har hela tiden sagt att 3-4 år emellan. Och nu är Theo som sagt lite över 2. Och vi börjar väl bli lite så här, fan, man kanske ska köra på. Och just att man vet ju inte, det kanske tar 7 år att bli gravid. Om det ens går att bli gravid igen. Eller så går det på första försöket. Man har ju verkligen ingen aning. Och jag är lite sån, jag gillar att ha koll på läget. Mm. Så jag säger, nej men om vi börjar då så kanske du blir gravida i januari. Och då kommer bebisen i oktober. Och då blir... Oktober, jag kan inte räkna. Jo, oktober. September, oktober. Och då blir det riktigt som bara, eller Karin, så bara du släpper på det där och typ börjar ligga och se vad som händer. Så, men som sagt, tankarna går absolut på att vi vill ha ett till barn.
Mm. Vad skulle du vilja säga till tjejer eller kvinnor som är på väg in snart nu i sin första förlossning som är gravida? Eller funderar på att bli gravid?
Planera ingenting. Det som händer, det händer. För som sagt, min förlossning var ju... Ja, den gick... Det gick som det gick. Och ut kommer ungen. På ett eller annat sätt. Men planera liksom inte så här, och när jag är öppen 7 centimeter, då ska jag ta epidural och sen så dit. För det blir aldrig som man tänkt sig. Och ungen kommer ut på ett eller annat sätt. Man har ju aldrig sett någon som är gravida för 5:e året och liksom, nej men det gick inte, ungen kom inte ut. Utan det, ja. Och lita på sjukvården, för de kan det där. Oftast ska jag säga. Men vi blev otroligt bra bemötta. Och det hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev också, att säg till mig vad jag ska göra så gör jag det. För jag är van att liksom ta koreografi och regi och sånt där. Och ni har gjort det här förut, det har inte jag. Så att man litar på personal och att man inte ställer in sig på någonting.
Strålande råd. Tänkte också på den här väskan som ni hade packat för 2 veckors tågluffning. Var det något i den som var så här, gud vad bra att vi faktiskt fick med oss just det här? Eller så?
Men jag kommer inte ihåg vad vi hade med oss.
Shaws of Sunset.
Ja, precis. En dator med lite filmer och sånt. För som sagt, det kan ta en jävla tid. Och en bra kamera. Mm, och att man filmar. Kanske inte behöver, liksom själva förlossningen behöver man inte filma. Men att man filmar bebisen när den kommer ut. För jag kan så här titta på 20 sekunder snuttar och man bara... Men gud, det var så han lät. Alltså, för man glömmer så jävla fort. Så filma mycket med mobilen. Eller om ni har en kamera, men det kanske man inte har nu för tiden. Men kamera och dator, ta med det. Och vi hade ju med oss kanelgifflar och smågodis. Och det var liksom risifrutti skulle Niklas ha med sig. Han skulle prompt ha risifrutti. Aldrig ätit risifrutti i hela sitt liv liksom. Men det skulle han ha med sig. Men det kommer jag inte ens ihåg om vi åt. Vi hade även med oss en flaska champagne som vi bara, vi lägger den här. Sen bara, fast det känns jättekonstigt att ställa in en liksom flaska champagne bredvid all bröstmjölk i kylen. Så det gjorde vi inte.
Ja. Drack ni den där champagnen när ni kom hem istället? Eller?
Efter några veckor tror jag. Mm. Det kändes så konstigt att dricka alkohol när jag hade en liksom helt nykläckt bebis. Mm. Men efter några veckor, då tog vi något ett glas.
Tack Karin,
ja, men
du ville
tack.
Vara med.
Tack.
Fantastiskt rolig och intressant historia.
Ja, men tack så mycket.
Stort tack Karin da Silva för din ärliga, skrattiga och fina berättelse om hur Theo kom till världen. Tack också till dig som lyssnar. Du betyder verkligen allt för den här podden. I nästa program så möter vi superpersonen Hanna Widell. Och jag vet att det är många av er där ute som har längtat efter att höra hennes story. Så vi hörs snart.
Hon bara, nu ska jag gå. Jag bara, gå inte. Alltså jag måste säga, jag bara, du kan inte gå. Hon bara, ja men när jag kommer tillbaka eftermiddag på mitt nästa pass, då kommer du att få en jättefin bebis. Jag bara, jag vill inte ha någon bebis.
Producerat av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.